Thank you very much for singing in English.
Tack så mycket för att ni sjöng på engelska.
Makes us feel at home.
Det gör att vi känner oss verkligen hemma.
And thank you for the badge of West Ham United.
Tack för West Ham United.
They're playing this afternoon, so we pray for them.
De spelar eftermiddag, så vi får be för dem.
This afternoon our subject is ministry and the power of the Holy Spirit.
Temat för den här eftermiddagen är att betjäna i den helige andes kraft.
And I'd like you to turn in the scripture to Luke chapter 3.
Och jag skulle vilja att ni slog upp era biblar i Lukas evangelium, det tredje kapitlet.
And just to read about the baptism of Jesus.
Och där kan vi läsa om Jesu dop.
Did not on?
You have to do it the other way. Yes, that.
Yes, this side.
Technology. Is that better? Is that better? Hello. This is God speaking.
Is it on?
No. No problem.
Hörs det? Ja, men han.
Bättre. Så. Speak. Right. I don't need it anyway. And we're going to read about the baptism of Jesus in Luke chapter 3.
Jag vill läsa om Jesu dop i Lukas, det tredje kapitlet.
21, would you like just read that 21 to 23?
Jag läser vers 21 till 23. Lukas 3 alltså, 21 till 23. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himmelen. Och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himmelen kom en röst: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. 33 as well?
Mm. Yeah.
Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli.
I just want to say to you that the baptism of Jesus is central. Is that better? The baptism of Jesus is central to our understanding of the ministry of the Holy Spirit.
Jag vill säga att Jesu dop är en central händelse när det gäller vår förståelse av den helige andes verk.
And three things happen here. The heavens opened.
Och tre saker händer här. Himmelen öppnas.
And it's wonderful when you feel the kingdom of heaven coming very close to you.
Och det är underbart när när du kan känna att Guds rike kommer dig nära.
Often in baptismal services there's that sense of the presence of God and the power of God.
Ofta i dopförrättningar så kan vi verkligen uppleva Guds närvaro, Guds krafts närvaro.
And often in prayer meetings we have this sense of the heavens opening and God pouring in his blessing.
Ofta på bönesamlingar, bönemöten, så upplever vi hur himmelen öppnas och Guds närvaro är där.
And Luke tells us that the Spirit, Holy Spirit, descended upon Jesus in bodily form like a dove.
Och skriften säger att den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad.
I love the picture of a dove.
Och jag älskar den här bilden på duvan.
And the dove is the symbol of peace.
Duvan är ju en fredssymbol.
So in Hebrew the word for peace is shalom.
Och på hebreiska så är ordet för fred eller frid är shalom.
So just turn to each other and say shalom.
Så kan du vända dig till en granne och säga shalom.
Shalom, shalom. It's wonderful to hear the whole congregation speaking Hebrew.
Det är underbart att höra hela församlingen tala hebreiska.
But the Holy Spirit comes peacefully.
Så den helige ande kommer fridsfullt.
And I believe that Luke is saying Do not be frightened of the Holy Spirit.
Så jag tror att Lukas säger här, bli inte rädd för den helige ande.
We welcome Jesus as the Prince of Peace.
Vi välkomnar Jesus som fridsfursten.
And we welcome the Holy Spirit who comes like a dove of peace.
Och så välkomnar vi den helige ande som kommer som en fredsduva.
And that word peace is a very deep and powerful word.
Och det ordet fred eller frid är ett väldigt djupt och kraftfullt ord.
It speaks about being at peace with God.
Det talar om att ha frid med Gud.
At peace with yourself.
Och vara i frid med sig själv.
And at peace with one another.
Och också frid och fred med varandra.
And that's the lovely ministry of the Holy Spirit.
Och det är en underbar tjänst som den helige ande har.
A ministry of restoring peace with God.
Den helige ande har alltså återupprättar frid och fred mellan människor och Gud.
And bringing ourselves at peace with ourselves.
Och får oss också själva att vara i frid med oss själva.
And helping us to have peace with one another.
Och hjälper oss att hålla frid och fred med varandra.
Very important in church.
Och det är väldigt viktigt i kyrkan, i församlingen.
Because church can be tough.
Därför att församlingar kan vara tuffa miljöer.
And sometimes God has his sense of humor.
Och ibland så har Gud humor i detta.
And he puts us in church next to people.
Och han placerar oss i kyrkan jämte någon annan.
That we may not particularly like.
Och som vi kanske inte riktigt gillar.
But we have to love them.
Men vi måste älska dem.
And we need help.
Och vi behöver hjälp.
And we need the help and ministry of the Holy Spirit.
Och vi behöver den hjälpande tjänsten som den helige ande har.
And then as we think of the baptism of Jesus,
och när vi talar om Jesu dop,
the Spirit comes and the Father speaks.
Så kommer anden och så talar Fadern.
And he says, this is my son whom I love, with whom I'm well pleased.
Och han säger, detta är min son som jag älskar och i vilken jag har behag.
And that speaks to us about identity.
Och det talar till oss om identitet.
And relationship.
Och relation.
And purpose.
Och syfte.
And we see the Holy Spirit involved in those three important areas of life.
Och vi ser hur den helige ande är engagerad eller involverad i de här tre områdena i livet.
And it's important that we know who we are.
Så det är viktigt att veta vilka vi är.
And I want to say to you, be careful what you say about yourself.
Så jag vill säga dig, var försiktig med vad du uttalar om dig själv.
Some people say, I am a failure.
En del människor säger, jag är ett misslyckande.
I am no good.
Jag är inte bra.
I will never succeed.
Jag kommer aldrig att lyckas.
And they become like self-fulfilling prophecies.
Och det kan bli ibland som självuppfyllande profetior.
We need to look in the mirror.
Vi behöver titta i spegeln.
And say, I am a child of God.
Och säga, jag är ett Guds barn.
I'm a child of God that sometimes fails.
Och jag är ett Guds barn som ibland misslyckas.
But that doesn't alter my identity.
Men det är inte liksom, talar inte om min identitet.
And I am loved by God.
Och jag är älskad av Gud.
Some of us here this afternoon need to hear this.
Och en del av oss här i eftermiddag behöver höra detta.
God is speaking.
Gud talar.
And he's saying, I love you.
Och han säger, jag älskar dig.
And some of you think, not me, maybe him, but not me.
Och du kanske tänker, ja, inte mig. Han kanske, men inte mig.
I'm not very lovable.
Jag är inte så älskvärd.
I'm having a bad day.
Jag har haft en dålig dag.
I'm in a bad mood.
Och jag är på dåligt humör.
I wish I was at home watching the football match.
Jag önskar jag vore hemma så jag kunde se fotbollsmatchen.
But God still speaks to you and says, I love you.
Men Gud, han fortsätter att tala och säger, jag älskar dig.
I have two sons.
Jag har två söner.
I love it when we meet.
Och jag tycker väldigt mycket om när vi träffas.
They're grown up now.
De är ju vuxna nu.
And they are fathers.
Och de är själva föräldrar.
But when we greet, we hug each other.
Men när vi träffas så kramas vi.
Is that okay in Sweden?
Är det okej i Sverige?
Is that all right for father to hug a...
Är det okej att krama sin son?
We also kiss each other.
Och så kysser vi varandra.
Is that okay in Sweden?
Är det okej i Sverige?
No. No. sometimes my son rings me up and says, Dad, I love you.
Ibland så ringer min son och säger: "Pappa, jag älskar dig.
Please give me 200 pounds."
Snälla ge mig 200 pund.
But I don't mind how many times I am told that I am loved.
Men det spelar ingen roll hur många gånger jag hör att jag är älskad.
After the service you may come and say, "Mike, I love you."
Efter idag kanske du kommer och säger: "Mike, jag älskar dig."
I will probably blush, but I will still welcome being loved.
Blush, what is
blush? Blush, go red.
Okej, jag kanske blir generad, men jag behöver att bli älskad.
So it's important to know who we are.
Så det är viktigt att veta vilka vi är.
It's important to know that we are loved, that we are in a strong relationship.
Och det är viktigt att veta att vi är älskade och är i liksom ett starkt relationsband.
And it's important to know the pleasure of God.
Och det är viktigt att känna till Guds vad han gillar och att han har behag över dig i det.
Whatever happens, that God is pleased with what we do.
Och att vad än händer så har Gud behag till dig.
And my task as a pastor is often to talk to people who want to be baptized.
Och en utav mina uppgifter som pastor är att tala med människor som vill gå dopets väg.
And often I'll say, how have you come to that point where you want to be baptized?
Och ofta frågar jag: hur har du kommit till den här punkten där du vill bli döpt?
And they'll say, I feel that it's right now, the time is right for me to be baptized.
Ofta så hör jag dem säga: jag känner att det är dags nu att bli döpt, tiden är inne.
And if I don't get baptized,
och om jag inte blir döpt,
then God will not be pleased.
Så kommer Gud inte ha behag till mig.
And it's very good to go back to that point when you decided to be baptized.
Och det är väldigt intressant att kunna gå tillbaka till den punkten då du blev döpt.
How did God communicate to you?
Hur talade Gud till dig?
That this is the right thing to do.
Och att detta är det rätta att göra.
Because that's the place where we hear what God wants to say to us.
För det är den platsen där vi kan höra vad Gud vill säga till oss.
And that's why it's so important for us to be open to the Spirit of God.
Därför är det så viktigt för oss att vara öppna för andens röst.
And if we look at John chapter 3, turn to John chapter 3.
Och om vi tittar i Johannes evangeliet, det tredje kapitlet.
We read there what Jesus had to say about the Spirit.
Så kan vi läsa om vad Jesus säger om anden.
Would you like to read just the first six verses?
Jag läser de sex första verserna. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sa: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande."
So spirit gives birth to spirit.
Så ande föder ande.
And this is central to the new birth.
Och detta är centralt för den pånyttfödelsen.
We're not born of the mind, we're born of the spirit.
Vi föds inte av sinnet, utan vi föds av anden.
And many of us need to rediscover that strength of the Holy Spirit in our own spirit.
Och många av oss behöver återupptäcka den styrkan av anden i vår ande.
One of the translations is that we need to be born from above.
En annan översättning säger att vi behöver bli födda från ovan.
I was preaching just a few weeks ago about this scripture.
Jag predikade bara för några veckor sedan över detta skriftställe.
And there was a visitor in church.
Och där satt en besökare i kyrkan.
Brought by a friend.
Som hade kommit dit på grund av en vän som hade bjudit in honom.
She was maybe 50 years of age.
Hon var cirka 50 år gammal.
She'd been part of the Roman Catholic Church all her life.
Och hon hade varit del av katolska kyrkan nästan hela hennes liv.
But she'd never heard this teaching.
Men hon hade aldrig hört denna undervisningen.
And immediately she came forward afterwards.
Och omedelbart så kom hon fram efter gudstjänsten.
And she said, "Please will you pray for me?"
Och så säger hon, snälla kan du be för mig?
Because I want to be born from above.
Därför att jag vill bli född ovanifrån eller från ovan.
To be born of the Spirit.
Född av anden.
And so Leslie and I were able to pray with her and lead her to Jesus.
Så Leslie och jag kunde så föra henne till Jesus och be för henne.
And we need to have good thinking about our baptism and our conversion.
Så vi behöver ha goda tankar om både vårt dop och vår omvändelse.
Because through the Spirit we are born into a family.
Därför att genom anden så är vi födda in i en familj.
We are sons and daughters of God.
Vi är Guds söner och döttrar.
That means we have brothers and sisters in Christ.
Det betyder att vi har bröder och systrar i Kristus.
And I love the picture of the church being a family.
Och jag älskar den här bilden av församlingen som en
and
familj.
With 8 churches coming together, we're aware of a larger family.
Och när 8 församlingar kommer tillsammans så gör det oss än mer medvetna om familjen.
But we have the same father.
Vi har samma far.
We love the same Jesus.
Vi älskar samma Jesus.
And we're open to the same Holy Spirit.
Och vi är öppna till samma heligande.
And he is the one who's leading us.
Och han är den som leder oss.
And loves us being together as a family.
Och han älskar att se att vi är tillsammans som en familj.
A very powerful chapter is Romans chapter 8.
Ett väldigt kraftfullt kapitel är Romarbrevet, det 8:e kapitlet.
To Romans 8.
Om du slår upp Romarbrevet 8.
And it begins, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Och det börjar med att säga, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Because through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death.
Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
And then look at verse 14.
Och titta vad det står i vers 14.
Because those who are led by the Spirit of God are sons of God.
Till alla de som drivs eller leds av Guds ande är Guds söner.
For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear.
Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan.
But you receive the spirit of sonship.
Nej, ni har fått barnaskapets ande.
And by him we cry Abba, Father.
I vilken vi ropar Abba, Fader.
And the spirit himself testifies with our spirit.
Och anden själv vittnar med vår ande.
That we are God's children.
Att vi är Guds barn.
Now if we are children, then we are heirs.
Men om vi är barn är vi också arvingar.
Heirs of God and co-heirs with Christ.
Guds arvingar och Kristi medarvingar.
If indeed we share in his sufferings.
Och lika visst som vi lider med honom.
In order that we may also share in his glory.
För att också bli förhärligade med honom.
I love that word Abba.
Jag älskar det ordet Abba.
And of course it means father.
Och det betyder ju fader.
And it will be the first word that a Hebrew child will say.
Och det är troligen det första ordet som ett hebreiskt barn får lära sig att säga.
Abba, ba, ba, ba.
Abba, ba, ba, ba.
Abba. Okay. We were at a kibbutz, a farm in Israel.
Vi var i Israel vid en kibbutz.
We had a group of people that we were showing around Israel.
Och vi hade en grupp människor som vi guidade runt i Israel.
It's a job I love to do.
Och det är ett jobb som jag älskar att göra.
I have been 23 times.
Jag har varit där 23 gånger.
And we plan maybe to go next year.
Och vi planerar att åka till Israel nästa år.
So shall we all go together to Israel?
Vi kanske kan åka tillsammans.
But we were there at a time when the children were being let out of their school.
Och vi var där just precis den tiden när barnen kom ut ifrån skolan.
Mother and fathers were working in the fields.
Så föräldrarna jobbade på fälten.
And the small children were being looked after in this nursery or kindergarten.
Och de små barnen, de var på dagiset och fritids.
And we were standing next to this Jewish father.
Så vi stod precis jämte en judisk pappa.
He was a tall man with a big black beard.
Det var en lång man med stort svart skägg.
A long black coat.
En lång svart rock.
He looked very Jewish.
Han såg väldigt judisk ut.
And he was waiting for his child.
Och han stod där och väntade på sitt barn.
And as we watched, we saw the children come out.
Och när vi stod där och tittade så såg vi barnen komma ut.
But so we saw one of the children, he was looking but couldn't see his mother or his father.
Och vi såg och märkte till ett barn där som inte kunde riktigt hitta sina föräldrar.
And he started to cry.
Och han började att gråta.
And our hearts went out to this child.
Och våra hjärtan smälte ju när vi såg detta.
And then suddenly he saw his father, who was this man standing next to us.
Och plötsligt så såg den här pojken sin far, som var den här mannen som stod jämte oss.
And he started to run across the playground.
Och han började springa över gården.
And he went, "Abba, Abba, Abba!"
Och han skrek Abba, Abba, Abba.
And threw himself into his father's arms.
Och han kastade sig själv i sin faders armar.
They cuddled one another.
Och så liksom kramar de om varandra.
Jesus said, "When you pray."
Jesus säger att när du ber,
say Abba.
Säg då Abba, Fader.
We need to be like little children.
Vi behöver vara som små barn.
Who can snuggle into our father.
Som kan bara krypa upp i faders famn.
And he can whisper in our ear.
Och han kan viska i våra öra, vårt öra.
That he loves us and he's pleased with us.
Att han älskar oss, han har behag över oss.
So it's through the Holy Spirit that we develop the key relationship of our life.
Så genom den helige ande där vi utvecklar nyckelrelationen i vårt liv.
Ephesians 2:18.
Efesierbrevet 2:18.
We have access to the Father by one Spirit.
Står att vi har tillträde till Fadern genom en ande.
And in Romans 8 and verse 26.
Och Romarbrevet 8:26.
The Spirit helps us to pray.
Anden hjälper oss att be.
And in Ephesians 1, he enlightens God's word.
Och i Efesierbrevet 1 står att han upplyser Guds ord.
And he gives us wisdom and revelation.
Och ger oss visdom och uppenbarelse.
And so through the Holy Spirit,
så genom den helige ande,
we grow in the family likeness.
Så växer vi i ett familjeljus, ett familjärt ljus.
We've already looked at the fruit of the Holy Spirit.
We've looked at the fruit. Vi har tittat på andens frukter.
And we've thought about love and joy and peace.
Och vi tänkte då på glädje och frid.
And patience and kindness and goodness.
Tålamod, godhet,
faithfulness. Gentleness
and self-control. Och självbehärskning.
And all of those fruit we want to grow in our lives.
Och alla de här frukterna vill ju växa i våra liv.
And the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit.
Och det är ju den helige andens frukt.
And so the more we talk with and fellowship with the Holy Spirit, these fruit will grow.
Så ju mer vi umgås med den helige ande, talar med den helige ande, ju mer kommer den här frukten att växa.
And in 2 Corinthians chapter 3 and verse 17.
Och i andra Korinthierbrevet 3:17.
It talks about being transformed into his likeness.
Och där talas det om att bli förvandlad in i hans likhet.
Also through the Holy Spirit we grow in unity.
Och genom den helige ande så växer vi i enhet.
I sense the activity of the Holy Spirit drawing these churches together in unity.
Och jag känner hur den helige ande drar församlingarna tillsammans i enhet.
And he's able to do more.
Och han är kapabel att göra mer.
And everyone put their hand up who wants more of God, more of his love.
Och hur många vill ha mer av Gud och mer utav hans kärlek?
And we need to be completely humble.
Och vi behöver vara ödmjuka.
And to make every effort to keep the unity of the Spirit.
Och anstränga oss för att behålla och bevara enheten i anden.
And then through the Spirit we are given gifts.
Och genom anden så får vi gåvor.
And we began with that reading from 1 Corinthians chapter 12.
Vi började ju med att läsa ifrån första Korinthierbrevet kapitel 12.
And there are gifts of service.
Och där finns tjänande gåvor.
And working for the common good.
Att betjäna varandra.
And the Spirit gives to each one as he determines.
Och anden delar ut gåvor som han själv vill.
So I want us this afternoon just to take a look at the gifts.
Så jag vill den här eftermiddagen titta på de här gåvorna.
And I mentioned that the first gift is the gift of wisdom.
Och säga att den första gåvan är visdomens gåva.
And as we think about ministering in the power of the Spirit, all of us need wisdom.
Och när vi talar om att betjäna i den helige andes kraft så behöver alla vi vishet, visdom.
And if you're sitting there and thinking, well, I don't have this wisdom.
Om du sitter där och tänker ja, men jag har ingen vishet.
You need to ask.
Så behöver du be om
you
det.
Need to pray.
Du behöver ja, be om det.
You need to have faith.
Och tro för det.
To receive this gift of wisdom.
För att ta emot visdomens, vishetens gåva.
And every situation you have.
Och i varje situation du står i.
Every conversation.
Varje samtal.
Get used to asking.
Vänd dig att fråga och be om det.
Lord, I need wisdom in this situation.
Herre, jag behöver vishet i den här situationen.
And as you keep on asking for this gift of wisdom.
Och när du fortsätter att be om den här vishetens gåva.
So you'll get used to receiving wisdom.
Så vänjer du dig också att ta emot vishetens gåva.
And people will begin to think that you are wise.
Och folk kommer att börja tro att du är en vis person.
But we're not wise.
Men vi är inte så visa.
We still can make mistakes.
Vi kan göra misstag fortfarande.
But God is wise.
Men Gud, han är vis.
And he sees the big picture.
Och han ser den stora bilden.
And he's able to release his wisdom so you can speak it out.
Och han kan förlösa sin vishet och visdom så du kan tala ut den.
And then there's a gift of knowledge.
Och sen har vi kunskapens gåva.
We see an illustration of this in John chapter 4.
Och vi kan se ett bevis på detta i Johannes det fjärde kapitlet.
And verse 18.
Och vers 18.
And this was the conversation between Jesus and the Samaritan woman.
Och det här är samtalet mellan Jesus och den samariska kvinnan.
Some years ago in England we used to have telegrams.
För några år sedan i England så använde vi oss av telegram.
And telegrams would be sent at weddings.
Och man skickade telegram till särskilt till bröllop.
And the best man would read out the telegrams. Mm.
Och bestmannen då läste de här telegrammen, eller postogram kallar vi det för.
And someone sent a telegram to a wedding.
Och någon hade skickat ett telegram till en ett
bröllop. 1 John 4:18.
Med första Johannes 4:18.
Which says, perfect love casts out fear.
Och det står att den perfekta kärleken driver ut fruktan.
But the post office forgot the one.
Men den som skrev telegrammet glömde att sätta dit första Johannes.
So it was John 4:18.
Så det stod bara Johannes 4:18.
So at this wedding they read out.
Så på bröllopet eller efter vigseln så läste de det här ordet.
The fact is you've had five husbands.
Egentligen har du haft fem män.
And the one you're living with now is not your husband.
Och den du lever med nu är inte din.
Very embarrassing.
Så det var pinsamt.
But Jesus had a gift of knowledge.
Men Jesus hade kunskapens gåva.
And he knew about this woman.
Och han kände till om den här kvinnan.
And she went off and told people, I've met someone who knows me.
Och hon gick iväg och sa, jag har träffat någon som känner mig.
And God has this way of releasing knowledge of information if we ask him for it.
Och Gud har sitt sätt att förlösa visdom och information om vi ber honom om det.
We have an illustration of this in Matthew chapter 16, verses 16 and 17.
Och vi har ett annat bevis på detta i Matteus 16 och verserna 16 och 17.
Jesus was with his disciples.
Jesus var med sina lärjungar.
And he said, "Who do people say that I am?"
Och han frågade, vem säger folket att jag är?
And they said, well, some say you're Elijah, some say you're a prophet, some say you're John the Baptist.
Ja, de sa, en del säger att du är Elia, andra någon profet eller Johannes döparen.
And Jesus asked a very powerful question.
Och Jesus ställer en väldigt kraftfull fråga.
Who do you say I am?
Vem säger ni att jag är?
And they thought for a moment.
Och de tänkte efter en liten stund.
And remember, Peter answered.
Och kom ihåg Petrus svarade.
He said, "You are the Christ, the Son of the living God."
Du är Kristus, den levande Gudens son.
And Jesus said, "Flesh and blood has not revealed this to you."
Och Jesus sa, kött och blod har inte uppenbarat detta för dig.
But my Father in heaven has revealed this to you.
Utan min far i himmelen har uppenbarat detta för dig.
And there is that revelation of knowledge that came to Peter.
Och det var uppenbarelsen. Gåva här, kunskapens gåva som kom till Petrus.
Now some people have some questions about the word of knowledge.
En del personer har frågor angående kunskapens gåva.
We had a pastor in our conference earlier this week who had a problem.
Vi hade en pastor i under vår konferens här under tidigare veckan som stod inför ett problem.
Because he'd had some experience with mediums and seances and this kind of occultic background.
Därför att han hade haft en del erfarenheter med den okulta världen, med medium och så vidare.
And he's had the experience of knowing things.
Så han hade haft den här upplevelsen av att kunna veta olika saker eller ha information om olika saker.
And he was asking questions about the word of knowledge, where the knowledge comes from.
Så han ställde några frågor om just kunskapens ord. Var kommer kunskapen ifrån?
And there are three sources of knowledge.
Och det finns tre källor till kunskap.
One, the devil.
Det ena är djävulen.
The devil knows things.
Djävulen känner till sig
and sometimes saker. Can use seances and mediums, Ouija boards, that kind of thing, occultic things.
Och som ibland kan då användas genom medium och så här, olika tarotkort och Ouija board och så vidare.
And we know things. Our own, we have information ourselves.
Och vi har ju en viss kunskap. Vi har information själva.
And also God knows things.
Och för det tredje så vet ju Gud saker.
And so to minister in the power of the Spirit.
Så när det gäller att betjäna i den helige andes kraft.
The Bible is very clear.
Så är Bibeln väldigt tydlig.
Submit yourself to God.
Underordna er själva Gud.
Take your own human nature to the cross.
Ta din egen mänskliga natur till korset.
Make sure that you have died to your old self.
Och försäkra dig om att du har dött i dig själv.
Baptism is a good illustration of this. We are buried with Christ.
Och dopet är ju ett bra exempel eller illustration på detta, att vi har begravts med Kristus.
So bring your human nature to the cross.
Så att föra din mänskliga natur till korset.
And submit your mind, your imagination, everything to God.
Och underordna ditt sinne och din fantasi och allt sammans till Gud.
And then resist the devil.
Och stå emot djävulen.
Bind the influence of Satan.
Is this you or me? Or I don't know which one it is.
So resist the devil.
Så stå emot djävulen.
And then just open yourself in the name of Jesus.
Och öppna dig själv i Jesu namn.
To God.
Till Gud.
And then sometimes he will impress upon you words.
Och vid tillfällen kommer han att ge dig intryck av ord.
And often those words will reveal things about people in the congregation.
Ofta så uppenbarar de här orden något om människor i samlingen.
And so I commend you to ask the Lord to release that particular gift of knowledge.
Så jag vill uppmuntra dig, säga till dig att fråga Gud, be Gud om kunskapens ord.
And it's a great, great help in ministering in the power of the Spirit.
Och det är en stor hjälp när det gäller att betjäna människor i den helige andes kraft.
And then there's the gift of faith.
Och så har vi trons gåva.
And we read in Romans 10 and verse 17.
Och vi kan läsa i Romarbrevet 10 och 17.
That faith comes from hearing.
Att tro kommer från att höra.
And hearing the message is heard through the word of Christ.
Och att höra från Guds ord.
And often we have an attack upon our hearing.
Ofta så har vi en attack mot just vårt hörande.
And we need to get to a place of solitude and quietness.
Och vi behöver ta oss till en plats där vi kan vara i avskildhet och tystnad.
When we can hear that still small voice of God speaking to us.
Så vi kan höra Guds tysta röst som talar mot oss.
And when we receive by faith the word of God.
Och ta emot i tro Guds ord.
That is very powerful.
Det är väldigt kraftigt.
In our church in London we were faced with a rebuilding program.
I vår församling i London så höll vi på med en ombyggnation.
We had some wonderful architects come in and look at our church.
Och det var, vi hade några väldigt skickliga arkitekter som kom och kikade på byggnaden.
And they came in and gave a wonderful model of how the church could be.
Och de visade oss en modell som var jättefin på hur kyrkan skulle kunna se ut.
And of course our first question as Baptists.
Och våran första fråga som baptister, vad är den?
How much?
Hur mycket?
And it was 1.4 million pounds.
Så det var 1,4 miljoner pund.
It was a lot of money.
Det är mycket pengar.
And we had no millionaires in the congregation.
Och vi hade inga miljonärer i församlingen.
But we prayed.
Men vi bad.
And we believe that God spoke to us.
Och vi tror att Gud talade till oss.
We believe he gave us the gift of faith.
Och vi tror och trodde att han gav oss trons gåva.
We had a wonderful 3-year period of redevelopment.
Och vi gick igenom en underbar tid under 3 år av ombyggnation.
All the money miraculously came in.
Och hela summan kom in på ett mirakulöst sätt.
And we have a wonderful set of premises in London. Wonderful set of premises. Wonderful.
Premises.
Facility.
Okej, och vi har en jättefin lokal där i London.
And there are times when you need that special gift of faith.
Så det finns tider vi behöver särskilt trons gåva.
If you have faith as small as a mustard seed.
Om du har tro så lite som ett senapskorn.
You can say to these mountains to go.
Så kan du säga till detta berg att flytta sig.
And the tree to be uprooted and cast into the ocean.
Och trät att bli rotlöst och kastas i havet.
And then the gift of healings.
Och så helandets gåva.
And this is a plural gift. There are many different types of healing.
Och det här är en mångfaldig gåva därför att det finns olika typer av helande.
And I was saying that I believe that the gifts of healings are being recovered in these days by the church.
Och jag sa tidigare att jag tror att helandets gåva håller på att återerövras av församlingen i dessa dagar.
And again we have other people who practice healing who are not Christian.
Och än en gång så har vi människor som praktiserar helande och som inte är kristna.
In London they called faith healers.
I England så kallar man dem för troshelare.
But they're not Christian, they are spiritualists.
Och de är inte kristna utan de är alltså spiritualister eller spiritister.
We've had experience of people going to spiritualist healing for healing.
Och vi har erfarenhet av människor som har gått då till såna här healers.
And instead of strengthening their faith, it's cost them their faith.
Och istället för att ha styrkt deras tro så har det kostat dem deras tro.
And so we believe we need to get back to the ministry of Jesus.
Så jag tror att vi behöver komma tillbaka till Jesu tjänst.
It's a ministry of preaching and teaching and healing.
Så det är en tjänst där det finns både predikan och undervisning och helande.
And that lovely scripture in Mark chapter 16.
Och jag älskar det ordet ifrån Markus 16.
Believers will lay hands upon the sick.
Det står att de troende ska lägga händerna på de sjuka.
And the sick will get better.
Och de ska bli helade.
So how many of you are believers?
Hur många av er är troende?
Okay. How many of you have actually laid hands on someone and prayed for their healing?
Hur många av er har lagt händerna på någon och bett för dem någon gång?
Some of you have. That's great.
En del av er har gjort det.
It's not difficult.
Det är inte svårt.
You have to ask them.
Du behöver fråga dem.
Do you mind me laying my hand on your shoulder?
Skulle jag kunna få lägga min hand på din axel?
Pray for your healing.
Och be för ditt helande.
And speak in the name of Jesus.
Och tala i Jesu namn.
And it's wonderful when healing comes.
Och det är underbart när helande kommer.
Turn this off. Hello. Okay. It's not for experts.
Det är ingenting för experter.
It's not for just for pastors.
Och det är ingenting för enbart pastorer.
It's for believers.
Det är för de troende.
And all of us are believers.
Och
Alla vi här är troende.
And so we are in the believer's church.
Så vi är i det troendes församling.
And it's wonderful to have opportunities to lay hands and pray for people.
Och det är underbart att få tillfällen att lägga händerna på folk och be för dem.
I think we should practice in church.
Och ja, det här är någonting vi behöver praktisera i kyrkan.
And we have a chance to practice to pray with each other.
När vi har tillfälle att be för varandra och praktisera.
But how about the supermarket?
Men vad säger ni om snabbköpet?
How about when you're shopping?
När du är ute och handlar.
Can I pray for you?
Kan jag be för dig?
Shock a few people.
Det kommer chockera en del människor.
And people say it's easier to pray for people outside the church than inside the church.
Och många påstår att det är enklare att be för folk utanför kyrkan, alltså, än de som finns i kyrkan.
If I ask you a question.
Om jag ställer er en fråga.
If I said everybody in this church is going to be healed today.
Om jag säger så här, ja, alla i den här lokalen kommer att bli helade idag.
Except for two.
Med undantag för två.
I wonder if you think, I wonder who the other one is.
Så kanske du tänker undra vem den andra är.
That is unbelief.
Det är otro.
And so we need to recover that sense of expectancy about what God can do.
Så vi behöver återerövra den här förväntan på vad Gud kan göra.
And we've seen some wonderful things happen in healing ministry.
Och vi har sett fantastiska saker ske i helande tjänst.
We were praying, Leslie and I were praying for a pastor's wife in Delhi.
Leslie och jag bad för en pastors fru i Delhi.
And they said, how can we pray for you?
Vad ska vi be för, frågar vi.
And she had a very bad pain in her neck.
Och hon hade en väldigt smärta i nacken.
And so she wanted us to lay hands on the neck.
Så hon ville att vi skulle lägga handen på hennes nacke.
And we anointed her with oil.
Vi smorde henne med olja.
And prayed for the pain in her neck.
Och så bad vi för smärtan i nacken.
But as I looked at her neck.
Men när jag tittade på hennes hals.
There was like a tumor about the size of my fist on her neck.
Och det, hon hade en tumör som var som min näve storlek på ena sidan.
And as we prayed for her neck, her back.
Och medan vi bad för hennes nacke och rygg.
I watched this tumor just disappear.
Så såg jag hur den här tumören bara försvann.
How do you do that?
Hur gör du detta?
This is God, isn't it?
Det är Gud.
And God is able to do more than we can ask.
Och Gud kan göra långt mer än vad vi kan tänka.
So let me encourage you in the healing ministry.
Så låt mig uppmuntra dig i helande tjänst.
To minister in the power of the Holy Spirit.
Att betjäna i den helige andes kraft.
And then there's the gift of miracles.
Så finns det kraftgärningarnas gåva.
Or miraculous powers.
Eller mirakelkraft.
And we read for example in John chapter 2.
Och vi kan läsa i Johannes andra kapitel.
How Jesus turned the water into wine.
Hur Jesus förvandlade vatten till vin.
And that was an extraordinary miracle in the ministry of Jesus.
Och det var ett extraordinärt mirakel i Jesu tjänst.
And the result was that the disciples put their faith in Jesus.
Och resultatet av detta var ju att hans lärjungar satte sin tro på Jesus.
And then you have the raising of Lazarus in John chapter 11.
Och så har vi återuppväckandet av Lazarus i Johannes 11 kapitlet.
And then the wonderful story of Saul of Tarsus who became Paul the apostle.
Och så har vi den underbara berättelsen om Saul från Tarsus som blev aposteln Paulus.
Where he saw that striking light.
När han såg det här ljuset.
And then he was struck blind.
Och han blev blind.
And then Ananias came and prayed for him.
Och sen kom Ananias och bad för honom.
And then his eyesight was restored.
Och hans syn han fick synen tillbaka.
Yeah, that's ministering in the miraculous.
Och detta är att betjäna i det mirakulösa.
Two Sundays ago we were in London.
För två söndagar sedan så var vi i London.
And a father brought his daughter to see us.
Och det var en fader som kom till oss med sin dotter.
The daughter was 7 years old.
Och det var en 7-årig flicka.
Her name was Zoe.
Och hon heter Zoe.
And she was very, very pretty, very beautiful.
Och hon var väldigt söt, väldigt vacker.
And he said, Pastor Mike, do you remember praying for my wife?
Och så säger han, Pastor Mike, kommer du ihåg att du bad för min fru?
And I had to say, remind me of the story.
Och jag var tvungen att be honom och påminna mig.
And he said, well, my wife was pregnant with Zoe.
Och han sa, jo, min fru var gravid med Zoe.
And they did a scan just before she was born.
Och de gjorde ett ultraljud strax före födseln.
And they discovered on the scan, the x-ray, that she had a very bad tumor in her brain.
Och i undersökningen så kom de på att det fanns en väldigt aggressiv tumör i hjärnan.
They could see it very clearly in the x-ray.
Och de kunde se detta väldigt tydligt
and
på
said,
bilden.
Prepare yourself for the worst.
Så de hade sagt till föräldrarna, förbered er på det absolut värsta.
We don't think this child will survive.
Vi tror inte att det här barnet kommer att överleva.
So they came to church and Leslie and I and a few others prayed for this mother.
Så de kom till kyrkan och Leslie och jag och några till bad för den här mamman.
And when the baby was born,
så när barnet föddes,
she was born perfectly.
Så var hon perfekt när hon föddes.
Isn't that fantastic?
Är inte det fantastiskt?
I think God deserves a round of applause.
Jag tycker att Gud förtjänar en applåd.
And I was holding this 7-year-old. I was holding a miracle.
Och när jag höll den här 7-åriga flickan så höll jag ett mirakel.
That's very good for your faith.
Det är väldigt uppmuntrande för din tron.
So God is the God of miracles.
Så Gud är miraklernas Gud.
And nothing is too difficult for him.
Inget är omöjligt för honom.
Now not everybody that we pray with gets healed.
Men alla vi ber för blir ju inte helade.
And you could write a book about why people are not healed.
Och du skulle kunna skriva en bok om varför människor inte blir helade.
But I believe it's important the same that we carry on preaching the gospel.
Och jag tror att precis att det är lika viktigt som vi fortsätter att predika evangeliet.
That we also continue the ministry of healing.
Att vi också fortsätter att be för sjuka.
And then some more gifts, the gift of prophecy.
Sen har vi profetians gåva.
1 Corinthians 14 verses 1 to 3.
I första Korinthierbrevet 14 vers 1-3.
Follow the way of love.
Följ kärlekens väg.
And eagerly desire the spiritual gifts.
Men sök också vinna de andliga gåvorna.
Especially the gift of prophecy.
Framför allt profetians gåva.
And then goes on to say prophecy is for strengthening.
Och så står det den som talar tungomål, nej, det är till tungomålet till för att uppbygga.
For encouragement and comfort.
För att uppmuntra och trösta.
Every church, every Christian needs to be strengthened and encouraged and comforted.
Och varje troende behöver bli både uppbyggd, uppmuntrad och tröstad.
And the times when people have spoken into my life, that's been of tremendous encouragement to me.
Och när folk har talat rakt in i mitt liv har det varit till otrolig uppmuntran.
And it may be that one of you more would have a word of prophecy for Leslie and I. Please write it down and give it to us. We love to receive these.
Och kanske någon av er har ett profetiskt ord till mig eller till min fru Leslie. Kom då och ge oss detta. Skriv ner det. Vi tar emot det mer än gärna.
And we love to receive those words of prophecy.
Så vi tar gärna emot de profetiska tilltalen.
But we need to listen to God.
Men vi behöver lyssna till Gud.
And then be able to for another person.
Och för någon annan.
So what is it that God is speaking into this person's life?
Vad är det Gud vill säga in i den här personens liv?
And then three other gifts here. Discernment.
Så tre ytterligare gåvor. Det ena är urskiljningens gåva.
That's distinguishing between good good and evil spirits.
Och det är att kunna skilja mellan goda och onda andar.
In Luke chapter 4 and verse 31.
I Lukas 4 och 31.
And we see how Jesus came face to face with the demonic.
Så kan vi se hur Jesus konfronterade det demoniska.
And in Acts chapter 16 and verse 18.
Och i Apostlagärningarna 16 och 18.
The apostle Paul had to address a spirit.
Så talar apostel Paulus till en ande.
And he said, in the name of Jesus Christ.
Och han säger i namnet Jesus.
I command you to come out of her.
Så befaller jag dig att komma ut ur henne.
And then the gift of speaking in tongues.
Och så har vi gåvan att tala i tungor eller tungomål.
Which is that word glossolalia.
Och ordet är glossolalia.
It means saying la 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 la.
Och det betyder la 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 la.
Shall we all say that together?
La la. Kan vi säga det tillsammans? La 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 la.
So before you were speaking in Hebrew.
Så innan talade du hebreiska.
Now you're speaking in tongues.
Och nu talar du i tungor.
It's the language of a child.
Det är ett barns språk.
It's like Abba.
Det är som Abba.
It's not a difficult thing to do.
Det är inget svårt att göra.
It's not for everybody, I don't think. It's a gift.
It's not for everybody.
Not for everybody. No.
Det kanske inte är för alla, det är en gåva.
I think it is for everybody. It probably does. But it is a gift.
Det är en gåva.
And it's been a wonderful gift for me, especially to help me in my prayer life.
Och det har varit en underbar gåva för mig, framförallt när det gäller mitt böneliv.
And if you have difficulties in prayer.
Och om du har svårigheter i bön.
Then it's a wonderful gift to ask God for.
Så är det en underbar gåva att be Gud om.
And then the gift of interpretation.
Och så har vi gåvan att uttyda, uttydningens gåva.
And that's where you listen to someone speaking in tongues.
Och det är när du lyssnar till någon som talar tungomål.
And where you're given not a translation but an interpretation.
Och när du får då inte en översättning mellan, men en uttydning.
And the test for this is in 1 Corinthians 14 and 26.
Och i texten för detta är första Korinthierbrevet 14 och 26.
All of this must be done for the strengthening of the church.
Och allt detta ska göras för församlingens uppbyggelse.
So here's a good question. Does this particular gift strengthen the church?
Det är en intressant fråga att ställa sig. Styrker den här gåvan församlingen?
Now I'm going to stop there for a moment and we're going to have an exercise together.
Vi ska stanna här för en liten stund och så ska vi göra en övning.
I hope you've been listening very carefully.
Jag hoppas du har lyssnat riktigt noga nu.
And I'd like you to pray for one another, just in twos or threes.
Och jag skulle vilja att vi bad för varandra, kanske två eller tre personer i varje grupp.
Please don't be embarrassed.
Känner inte generade.
We have to practice on one another.
Vi behöver praktisera på varandra och med varandra.
And just practice some of these gifts.
Och praktisera någon av de här gåvorna.
Okay, if someone says, well, I've got a bad shoulder, lay your hand on the shoulder and pray in the name of Jesus that this shoulder will be healed.
Om någon kanske säger i gruppen, jo, jag har ont i min axel, lägg då dina händer på den personens axel och be att den ska bli helad i Jesu namn.
If you notice Jesus, he was very economic with his words.
Och om du lägger märke till Jesus så var han väldigt sparsam med sina ord.
So we can say, be healed in Jesus' name.
Och det räcker med att vi säger, var helad i Jesu namn.
Someone has a bad back.
Kanske någon har smärta i ryggen.
Say, can I put my hand on your back?
Kan du fråga, kan jag lägga min hand på din rygg?
Just pray in the name of Jesus.
Och så kan du be i Jesu namn.
And in the power of the Spirit.
Och i andens kraft.
For healing to be released.
För att helande ska bli förlöst.
Or you may want to just pray and listen. What is God saying to this person?
Och du kanske bara vill be och lyssna. Vad är det Gud vill säga till den här personen?
Is there a prophetic word or a word of knowledge?
Finns det något profetiskt ord eller kunskapens ord eller visdomens ord?
Okay. So you can begin to practice this now. We will stop and then finish the talk in a few minutes time. Let's just take 5 minutes and have twos and threes.
Så vi gör så. Vi hitta någon du kan be med. Två eller tre personer ska vi praktisera detta. Och vi ger ungefär 5 minuter för det. Och sedan så kommer vi att fortsätta med undervisningen.
Okay. Can you do that up there too?
Och även där uppe på läktaren. Guds närvaro.
Sat down for quite a while.
Ni har suttit ner ganska länge.
So can I invite you just to stand?
Så vi bara bjuder och resa på er lite
grann.
Have
a stretch.
Bara sträck på er lite.
Baptists lift one hand.
Och baptister lyfter en hand bara.
Charismatics two hands.
Och karismatiker två.
Pentecostals three hands.
Och pingstvänner tre händer.
Just greet someone and say God loves you.
Bara hälsa på någon och tala om för dem hur mycket Gud älskar dig. Dem.
And then please take your seats.
Och sedan kan du sitta ner igen.
Some of you may think this is a long list of gifts.
En del kanske tycker att det här är en lång lista av gåvor.
There is a much shorter list in 1 Peter chapter 4.
Det finns en mycket kortare lista i första Petrus 4.
And it's just a list of two. Two gifts.
Och det är bara en lista på två gåvor.
And let me just read, actually probably if you could read that, verses 7 to 11.
First Peter?
1 Peter 4, 7 to 11.
Läs jag första Petrusbrev kapitel 4, vers 7-11. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.
So just two gifts there.
Och här ser vi då två gåvor.
The gift of serving.
Tjänandets gåva.
And the gift of speaking.
Och talets gåva.
And we serve others with the strength that God gives us.
Och vi tjänar andra med den kraft som Gud har gett oss.
And we speak with the very words that God gives us.
Och vi talar med de ord som Gud ger oss.
So I think it's great to have in the church both those who are able to serve and those who are able to speak.
Så det är fantastiskt att ha dessa två i församlingen, de som har gåvan att tjäna och de som har gåvan att tala.
And if you look at all the lists of gifts in the New Testament.
Och om du talar på eller tittar på alla de listorna av gåvor i Nya testamentet.
A key feature is love.
Så är nyckelord eller sak, det är kärleken.
These are love gifts.
Det är kärleksgåvor.
And we're to love each other deeply.
Och att älska varandra innerligt.
So another list is there in Romans chapter 12.
En annan lista har vi i Romarbrevet 12.
And we won't look at each one of these, but just briefly mention prophesying.
Vi ska inte gå igenom alla de här, men vi kan nämna profetians gåva.
Serving, which links with 1 Peter.
Att tjäna, som är kopplat till det vi läste innan.
Teaching.
Att undervisa.
Encouraging.
Att uppmuntra.
Giving.
Att ge.
Leadership.
Och att vara en ledare.
And showing mercy.
Och att visa barmhärtighet.
It's extraordinary there is a gift of giving.
Så det finns en gåva att ge.
And as we minister in the power of the Spirit.
Så när vi betjänar i den helige andes kraft.
We can minister the gift of giving.
Så kan vi betjäna givandets gåva.
Often we have a casual view about giving.
Vi har ofta en syn på givandet som är lite tillfällig.
We may just put a few coins in the collection.
Ja, vi kan kanske lägga några mynt i offerboxen.
And often churches will ask me to go and teach about giving.
Och ofta så frågar församlingar mig om att komma och undervisa om givande.
Because I believe in tithing.
Därför att jag tror på tionde givande.
And I believe in making sure that the first responsibility when we receive money is to give money to the Lord.
Och jag tror på principen och den det ansvaret att när vi får våran lön att ge det första till Gud.
Our testimony is that as we've given a tenth of our income to God.
Och vårt eget vittnesbörd är att när vi har varit trogna tionde givare.
That the 90% left seems to be even more than 100%.
Så har de kvarvarande 90% räckt till mer än de första 100%.
And we've been amazed how God has provided for us.
Och vi har blivit förvånade över hur Gud har försett oss med det vi behövt.
But it's a wonderful gift of generosity.
Det finns en underbar gåva, generositet.
We also see the gift of leadership.
Och vi ser också ledarskapets gåva.
And I teach on leadership and have written my book on leadership.
Och jag undervisar om ledarskap. Jag har skrivit en bok om ämnet.
The book is entitled Leading the Jesus Way.
Och boken heter Att leda på Jesus sätt.
And it's good to minister in the power of the Spirit with that gift of leadership.
Och det är gott att kunna alltså arbeta enligt Jesu modell när det gäller ledarskap.
And then there's another list in Ephesians 4 and verse 11.
Sen finns det en annan lista i Efesierbrevet 4 och vers 11.
And we see the fivefold ministry.
Och där ser vi den femfaldiga tjänstegåvan.
Number one is apostle.
Och det är apostel.
Number two is prophet.
Och det är profeten.
Number three, evangelist.
Och det är evangelisten.
Number four, pastor.
och pastor.
And number five, teacher.
Och den femte är lärare.
And we talk about the fivefold ministry.
Och vi talar om den femfaldiga tjänstegåvorna.
Now some churches are very comfortable with this.
Och en del kyrkor känner sig bekväma med detta.
But in our own church we've not been particularly comfortable with an apostolic ministry.
Men i våran församling har vi inte känt oss så bekväma med i våran så baptistiska tradition har vi inte känt oss så bekväma när det gäller den apostoliska tjänsten.
And I believe that we need to recover the whole of the fivefold ministry.
Och jag tror vi behöver återerövra alla fem tjänstegåvorna.
We're very comfortable with pastors. We love pastors.
Vi känner oss bekväma med pastorer och älskar dem.
We like teachers.
Och vi älskar lärare.
Evangelists are okay.
Och evangelister är väl okej.
Prophet probably okay.
Profeter, ja, kanske.
Apostle, I don't think so.
Apostlar, nej.
So we need to come back and rethink this.
Men vi behöver komma tillbaka och tänka igenom det här igen.
Because the apostolic ministry is very much about foundations.
Därför att den apostoliska tjänsten handlar mycket om att grunda församlingar och grundläggande och grunda församlingar.
It's not always popular because it sometimes means correction.
Det är inte alltid så poppis för det innebär tillrättavisning.
Christian people, especially Baptists, don't like to be corrected.
Kristna människor, särskilt baptister, tycker inte om att bli tillrättavisade.
But my view is that we should have a biblical view.
Men min syn på det är att vi behöver ha ett bibliskt synsätt.
Because this is here in the Bible.
Därför att det finns här i skriften.
We need to take it very seriously.
Och vi behöver ta det på allvar.
And the job description of the fivefold ministry.
Och det här är en arbetsbeskrivning av tjänstegåvorna.
Is to prepare God's people for acts of service.
Och tjänstegåvorna är till för att utrusta folket för tjänst.
And that word prepare can mean equip.
Och ordet utrusta eller förbereda kan betyda utrusta.
Or to build up.
Eller att bygga upp.
Or to mature.
Eller att mogna.
Most churches, and probably your churches are similar, usually have one pastor.
De flesta församlingar, och troligen är det så i din, man har en pastor.
Maybe a leadership team.
Kanske ett andligt eller ett ledarskap.
Deacons or elders.
Antingen diakoner eller äldste.
As the church grows, maybe they add another youth pastor.
Och när församlingen växer kanske man anställer en ungdomspastor.
I love youth pastors.
Jag älskar ungdomspastorer.
I'd like to be one myself.
Jag skulle vilja vara en själv.
And then maybe an administrator.
Och kanske man anställer en administratör.
Or some kind of specialist like a counselor.
Eller någon specialist, en rådgivare kanske.
But I'd like us to begin to think about this model here in Ephesians 4:11.
Men jag skulle vilja att vi börjar tänka på den här modellen utifrån Efesierbrevet 4:11.
And I believe that God raises up certain churches.
Jag tror att Gud reser upp vissa församlingar.
To be like resource churches.
Som får vara som resursförsamlingar.
And maybe there's a very gifted evangelist in one church.
Och det kanske är någon väldigt begåvad evangelist i någon församling.
It'd be wonderful if that gifted evangelist.
Och det hade varit underbart om den begåvade evangelisten.
Could work in all eight churches.
Skulle kunna arbeta i alla åtta församlingarna.
Helping to train us in evangelism.
Och att träna oss i evangelisation.
Leading evangelistic missions.
Och att leda evangelisationssatsningar.
Outreach to schools and works and different places.
Och olika kampanjer på skolor, arbeten och så vidare.
It'd be great for a church to be an apostolic church.
Och det är underbart för en församling att kunna vara en apostolisk sådan.
To encourage church planting.
Att uppmuntra församlingsplanteringar.
In different villages and places and areas.
I olika städer och platser och områden.
And to have the all five of those ministries working together in a particular church or in a particular area.
Och ha alla de här fem tjänstegåvorna kanske i en särskild församling eller särskilt område.
And then I believe in that kind of way God's people will rise up in their confidence.
Jag tror att på så sätt så växer ju församlingen i sitt förtroende och överlåtelse.
And be fully equipped for the ministry and the power of the Spirit.
Och blir fullt utrustad för tjänsten i andens kraft.
And then through the Spirit we are encouraged to play our part in the growing family.
Och i den helige andes kraft så uppmuntras vi att göra vår del i den här växande familjen.
I love that scripture in Acts chapter 1 and verse 8.
Jag älskar det här ordet i Apostlagärningarna 1 och 8.
You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you.
Ni kommer att få kraft när den helige ande kommer över er.
And you shall be my witnesses.
Och ni ska bli mina vittnen.
Now we were talking about evangelism this morning.
När vi talade om evangelisation i morse.
And I think some people think, well, evangelism isn't my gift.
Så tänkte kanske någon eller några av er att ja, evangelisationens gåva, det är inte min.
Maybe somebody else's gift.
Det är nog någon annans gåva.
But there is no gift of evangelism in these lists.
Men vi hittar inte evangelisationens gåva i de här listorna.
There's the ministry of the evangelist.
Vi har evangelistens tjänst.
Who equips others.
Som utrustar andra.
But all of us are commanded to go and make disciples.
Men alla vi har fått mandatet, eller vi har fått uppdraget, yes, att gå ut. Tack.
So, please don't use this isn't my gift as an excuse not to get involved in evangelism.
Så var snäll och inte använd det som en ursäkt och säg att inte det är din gåva.
I had the joy of ministering to my mother-in-law.
Jag hade glädjen att kunna betjäna min svärmor.
Do we have mother-in-law jokes in Sweden?
Har vi svärmorsskämt i Sverige?
Well, Leslie's mother was a lovely lady.
Leslies mamma var en underbar kvinna.
My mother-in-law.
Min svärmor då.
We had a nickname for her.
Vi hade ju ett öknamn på henne.
The Dragon.
Draken.
Fire used to come out of her mouth.
Eld brukar komma ur hennes mun.
She was a lovely lady, but she wasn't a Christian.
Hon var en underbar kvinna, men hon var inte kristen.
And we had a very good relationship, very humorous relationship.
Och vi hade en väldigt bra och humoristisk relation med henne.
She used to call me a sky pilot.
Hon brukar kalla mig för himlapiloten.
And she thought it was a joke that her daughter was married to a pastor. Yeah.
Och hon tyckte att det var ett skämt att hennes dotter var gift med en pastor.
But her husband died.
Men hennes make dog.
And she decided to come and live near us.
Och hon bestämde sig för att komma och bo närmare där vi bodde.
Because of the grandchildren.
På grund av barnbarnen.
And she started to come to church.
Så hon började komma till kyrkan.
And we were moving in the power of the Spirit.
Och vi rörde oss i andens kraft.
And she fell in love with the church.
Och hon blev kär i kyrkan och församlingen.
And more important, she fell in love with Jesus.
Och det allra viktigaste var att hon blev förälskad i Jesus.
And very gradually she committed her life to Jesus.
Och steg för steg så överlämnade hon sitt liv till Jesus.
Until one day she came to me and said, Mike.
Tills en dag hon kom och sa till mig, du Mike.
I'd like you to baptize me.
Jag skulle vilja att du döpte mig.
And I thought, baptizing my mother-in-law.
Jag tänkte, oj, att döpa svärmor.
I thought, what a wonderful opportunity to baptize the dragon.
Vilken fantastisk möjlighet att kunna döpa draken.
She was in her 60s.
Och hon var ungefär 60 år gammal då.
And I thought we're going to change the rules.
Och jag kommer ändra reglerna lite.
For every one year of her life.
Så för varje livsår hennes då.
I would hold her 1 minute under the water.
Så ska jag hålla kvar henne 1 minut under vattnet.
To make sure all her sins are washed away.
Så alla hennes synder blir borttagna.
To do a deep and proper job on her.
Så Gud får göra ett djupt och ordentligt jobb med henne.
But grace prevailed.
Men nåden vann.
And I baptized her and brought her up very quickly.
Så jag döpte henne och drog upp henne väldigt snabbt.
But she became filled with the Holy Spirit.
Men hon blev andedöpt.
And she was unstoppable.
Och hon, det gick inte att få stopp på henne.
She loved to talk about Jesus.
Hon bara älskade att få tala om Jesus.
And she would talk to people on the bus.
Och hon pratade med människor på bussen.
At the shop.
Vid affären.
In the supermarket.
I snabbköpet.
Her neighbors.
Och grannarna.
Everywhere she would speak about Jesus.
Överallt så pratade hon om Jesus.
She loved teenagers.
Och hon älskade tonåringar.
And she started to come to the cellar in the church.
Och så hon började komma till den här källarlokalen.
She would help make the coffee.
Och hon hjälpte till med att fixa kaffe.
And the fika.
Och fikat.
And people thought of her as a grandmother.
Och folk såg på henne som en mormor.
And she had a nickname.
Och hon hade ett smeknamn.
You know the film Sylvester Stallone Rambo.
Har ni sett den här filmen med Sylvester Stallone Rambo?
We called her Grambo.
Vi kallade henne för Grambo.
But she loved encouraging young people.
Men hon älskade att uppmuntra unga människor.
She was able to listen to very loud music.
Och hon kunde lyssna på väldigt hög musik.
She put cotton wool in her ears.
Hon stoppade in bomullstussar i öronen.
And she was a great encouragement.
Och hon var en stor uppmuntran på det sättet.
So we need to encourage to play, be encouraged to play our part in a growing family.
Så vi behöver uppmuntra varandra att göra vår del i en växande familj.
And we need to be inspired to serve.
Och också att vi behöver bli inspirerade att tjäna.
Some churches we go to, it feels as though all the work is done by a very small group of people in the church.
Vissa församlingar vi besöker verkar det som att nästan allt arbete görs av en liten klick människor.
And the majority, 80% of the church just watch.
Och resten av dem, kanske 80%, bara tittar på.
I hope that's not the same in your church.
Och jag hoppas att det inte är likadant i din församling.
If it is, repent and join the team of workers.
Om det är så, ångra din synd och gå med i arbetsteamet.
We found in our church in London we had 300 voluntary jobs.
Och vi upptäckte i församlingen i London att vi har över 300 volontärer som jobbar.
And we had 300 members.
Och vi har 300 medlemmar.
So each member had a job in the church.
Så varje medlem har sin del och sin roll i arbetet.
So we need to have that culture of encouragement.
Så vi behöver ha den här kulturen av att uppmuntra varandra.
And every Christian has the Holy Spirit.
Och varje troende har del av den helige ande.
We read that in Romans chapter 8 and verse 9.
Vi kan läsa detta i Romarbrevet 8 och 9.
But we need to be filled with the Holy Spirit.
Men vi behöver också bli uppfyllda av den helige ande.
And the word means go on being filled.
Och ordet säger att vi behöver så hela tiden bli uppfyllda.
I have to say ministering in the power of the Spirit, I get tired.
Jag måste säga att när man betjänar den helige ande så blir jag trött.
I sometimes feel very drained.
Ibland så känner jag mig alldeles urvriden.
I feel as though virtue goes out of me.
Det är som om kraft har gått ut ifrån
mig. So I need to be filled with the Holy Spirit again and again.
Så jag behöver bli återuppfylld av den helige ande om och om igen.
I'm not talking about one special experience.
Så jag talar inte bara om en enda upplevelse.
I'm talking about a lifestyle of being filled again and again with the Holy Spirit.
Jag talar om en livsstil, om att bli fylld av den helige ande på nytt och om igen.
So in Galatians 5 and verse 16 it says live by the Spirit.
Så i Galaterbrevet 5 och 16 så står det lev i anden.
And in Revelation 22 and 17.
Och i Uppenbarelseboken 22 och 17.
Come and take the free gift of the water of life.
Kom och få del av den av det levande vattnet.
And so we need to drink as it were of the water of the Spirit.
Så vi behöver dricka ut av andens vatten.
And just our final thought is how can we be filled?
Och den sista frågan är hur kan vi bli uppfyllda?
And just look at Matthew chapter 5.
Och ta en titt i Matteus evangeliet, det femte kapitlet.
And this is the Sermon on the Mount.
Och detta är ju bergspredikan.
And the Beatitudes. It's Matthew 5 and verse 3.
Och det är alltså från kapitel 5 och vers 3.
It says blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven.
Och han säger saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket.
And I wonder if you're sitting in this conference.
Och jag undrar om du sitter här i på denna konferensen.
You're thinking, well it's all very well for Mike Wood to come from London and speak like this. It's all very well. It's
och allting är jättebra.
But I don't feel very spiritual.
Men jag känner mig inte så andlig.
I feel a long way from what he's talking about.
Jag känner mig långt ifrån allt det han har pratat om.
Just read this verse again.
Så läs den här versen igen.
Blessed are the poor in spirit.
Saliga är den som är fattig i anden.
Those who know that they are spiritually poor.
De som är medvetna om fattigdomen i anden.
Those who know that their prayer life could be better.
De som vet att bönelivet skulle kunna vara bättre.
Their giving could be more generous. Giving, giving, giving.
Giving.
Giving, yes. to be more generous.
Okay. Givandet, de skulle kunna vara mer generösa i givandet.
And they could be more effective in communicating their faith.
Och de skulle kunna kommunicera sin tro på ett ännu varmare sätt.
But Jesus promises you that the kingdom of heaven is yours.
Men Jesus har lovat att då är himmelriket
ditt. You're not excluded from the things of the kingdom or the things of the spirit.
Du är inte exkluderad ifrån himmelriket eller det som hör där till.
And then he goes on, blessed are those who mourn.
Och så fortsätter han och säger saliga de som sörjer.
Are you sad about your condition?
Är du ledsen över ditt tillstånd?
Sad enough to cry over your own condition.
Ledsen nog att gråta över det.
For you will be comforted.
För det står att du kommer bli tröstad.
And one of the words for Holy Spirit is the comforter.
Och en av den helige andes namn är ju tröstaren.
And often tears are a sign of the activity of the Holy Spirit.
Och ofta är ju tårar ett tecken på den helige andes beröring och aktivitet.
And blessed are the meek.
Och saliga är de ödmjuka.
The meek are those people who are broken people.
Och det är de människorna som är trasiga.
For they will inherit the earth.
För de kommer att ärva jorden.
And blessed are those who hunger and thirst for righteousness.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
For they will be filled.
De kommer att bli uppfyllda, mättade.
And I think it's marvelous that you've come here today.
Och jag tycker det är underbart att du är här idag.
I think you are hungry and thirsty for more.
Och jag tror att du är hungrig efter mer.
You're excited about the future.
Och du är glad över framtiden.
You want to go deeper in your prayer life.
Och du har en önskan om att gå in djupare i ditt böneliv.
You want to be used by God to make an impact upon people.
Och du vill bli använd av Gud för att kunna påverka människor.
And I want to pray for you that you will be filled again and again with the Holy Spirit.
Och jag vill be för dig att du ska få bli uppfylld igen och igen av den helige ande.
So let's stand together as we draw this seminar to a close.
Så låt oss stå upp tillsammans när vi avslutar den här delen.
Open your hands to receive.
Öppna dina händer för att ta emot.
Come Holy Spirit.
Kom heligande.
Lord, on the day of Pentecost you came on everyone.
Herre, på pingstdagen så kom du över varenda en.
Mothers and fathers.
Mödrar och fäder.
Grandmothers and grandfathers.
Mormödrar och farmödrar.
Single people and married people.
Singlar och gifta personer.
Boys and girls.
Pojkar och flickor.
Ordinary people.
Vanliga människor.
Just like us.
Precis som vi.
So come upon us, Lord.
Så kom över oss, Herre.
We love you.
Vi älskar dig.
We welcome you.
Och vi välkomnar dig.
We bless you.
Vi välsignar dig.
We open our hearts to you.
Vi öppnar våra hjärtan till
and
dig.
And our minds to you.
Och våra sinnen till
our
dig.
Our soul to you.
Vår själ inför dig.
Let our bodies be temple for you.
Låt våra kroppar vara ett tempel för dig.
We submit to you.
Vi ödmjukar oss inför dig.
And we commit our lives to you.
Och vi överlämnar våra liv till dig.
Release your gifts within us.
Förlös dina gåvor i oss.
Help us and teach us, we pray.
Hjälp oss, undervisa oss, det ber vi.
Bless us all.
Välsigna oss alla.
So that we can be a blessing to many others.
Så vi kan vara välsignelse till många andra.
In Jesus' name.
I Jesu namn.